Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Välkomna till Krönikörerna, välkommen Elin.
Tack.
Hur mår du?
Jag mår bra.
Har du vårkänslor som
det,
jag?
Det spritter fan i kroppen när man ser de här vårforsarna och tussilagorna som har kommit upp.
Ja, visst är det lite pirrigt?
Jo, om du säger det. Ja, jo. Ja.
Premissen för vår podd är enkel. Man pitchar två idéer till den andra och så får den andra vara domare och välja och så kör man på den ena och kan inte du börja då?
Jag har två spaningar och jag ska fatta mig ganska kort kring dem. Den första spaningen handlar om pengar. Det kanske sista tabut som vi har i Sverige. Och hur jag och min man förvandlades till Sunes snåla pappa Rudolf på senaste semestern.
Kul.
Spaning två handlar om män som inte tittar på kvinnor. Det är en ganska sorglig nutidsberättelse om hur jag och min kompanjon behandlas väldigt annorlunda på möten.
Mm. Oj, vad bra. Men får jag spara?
Är det så att du tycker båda är bra?
Ja, men båda var jättebra. Kan vi bestämma att vi sparar idé nummer två till nästa gång och pratar om sista tabutpengar, för det är ju ändå jättekul.
Okej, okay, ja, vi kör på det. Jag tänkte att vi börjar den här spaningen som ett skådespel.
Mm.
Och då börjar vi såklart med platsen för skådespelet. Ett otroligt hotell på Seychellerna som egentligen utgör en hel udde och som ligger i anslutning till nationalparken. Och du vet, där är stränderna så otroligt onaturligt vita att man nästan blir bländad och solnedgångarna känns helt animerade. Naturen och arkitekturen är i total samklang med varandra. Det är 29 grader på dagarna, det är 28 grader på nätterna. Det är lyxigt, ja, jo, men det är det verkligen. Men det är bara naturmaterial och inte på det här vräka sättet. Ja visst, man klär upp sig till middagen. Men det är någon slags avskalad elegans där männen har linnebyxor och snygga lädersandaler och kvinnorna har långa svepande klänningar.
Det låter som det kan vara nya säsongen av White Lotus.
Lite horor på det och en sexmissbrukare så är vi
så är det där.
Hemma. Ja. Mm. Karaktärerna. En fru, en man och deras gemensamma barn. En femårig son med bångstyrigt hår som spretar åt alla håll. Hon har en förkärlek till kaftaner, stora solglasögon och travar med pocketböcker. Han till dykning och långa promenader på stranden. Sonen, han är mest i vattnet. Alltid med cyklop eftersom han då simmar som en fisk och kan ligga i timmar. Tar man av honom cyklopet så sjunker han som en sten. Vi går till scenen. Den dignande frukostbuffén med ett tiotal kockar med hög hatt som rattar ägg benedikt och vita omeletter som det inte fanns någon morgondag. Det är färskpressade juicer, det är champagne, det är tropiska frukter som man inte kan namnet på. Det är bakverk, det är charkuterier, det är 40 olika typer av yoghurt. Ja, du kanske redan har insett att den här trion, det är jag och min man Robert och vår son Rufus.
Nu tog jag på stora solbrillorna och travarna med pocketböcker.
Ja, och att resan var här om veckan på sportlovet. Och att det jag ska berätta nu är någonting som jag skäms för, men ändå inte skäms för.
Du glömde klimatkompensera för flygresan.
Nej, det gör jag alltid.
Ja, såklart.
Jag skäms därför det är komplicerat det här med pengar. Och så är man lite svensk på det. Ja, vi hade i alla fall en helt otrolig semester. Men en sak som vi aldrig kunde förlika oss med på Seychellerna, det var priserna på maten på hotellet då, som vi bodde på. Det tog liksom aldrig slut. Kostar en cola 90 spänn? Det är ju fan helt sinnes. Och helvete! Burgarna kostar 500 kronor!
Men goda då?
Helt okej. Hur fan kan en glasskula, alltså bara en liten glasskula till sonen kosta 180 kronor? Hur kan den lilla burken jordnötter som jag stress åt, som stod på hotellrummet, kosta 220 kronor? Och så där höll vi på. Och vi kunde liksom inte sluta. Vi var som repiga skivor.
Det är inte så njutbart, låter det som.
Nej, jag vet. Det är liksom helt masochistiskt. Mm. Och jag kan anta att vi var de enda på hotellet som höll på så här. För resten av människorna som var där, det var ryssar och amerikaner, vilket i sig är ganska intressant med tanke på dagens läge. Mm. Men hotellet är en fredad zon då man inte pratar om Putin och orättvisor. Tillbaka till frukostbuffén. Vi kom på ett sätt då vi kunde liksom lura systemet. Vi skulle hacka liksom slutnotan. Och det jävligaste av allt var att vi blev bättre för varje dag. Det började med att vår första lunch då landade på 3000 kronor. Och det här var en helt vanlig.
Någon
åt nudlar, en annan åt burgare, pannkakor. Alltså inga excesser.
En vinare i alla fall, nej.
Nej. Jag drack en cola, min man en bärs. Ja. Då kom vi på att men vi kan ju ta lite matsäck från frukostbuffén. Så kan man liksom äta en lätt lunch följt av en tidig middag, för vår son äter ändå tidigt och går och lägger sig ändå hyfsat tidigt.
Ni anammade någon så här klassisk chartersnikbeteende på er lyxvisor.
Ja, det finns det här, ja, det finns ett namn på det här. Ja, sagt och gjort, vi hittade den perfekta väskan att ta med oss. En ganska så lång, smal läderväska som kan liksom stå av sig själv och är helt öppen upp till. I början var vi ganska försiktiga. Jag tror första lunchen som vi snodde, det var nog 3 ägg, några croissanger och lite färsk frukt. Mm. Men ju mer dagarna gick, desto mer järva blev vi.
Man blir girig.
Vi började fylla långa baguetter med parmaskinka och ost. Vi slog in allehanda bakverk i servetter.
Gjorde ni liksom räkna med, nu har vi sparat det här, nu tjänar vi 780.
Vi rullade in pannkakor med Nutella till Rufus. Mm. Vi visste liksom exakt vilken frukt som klarade det här fallet då till väskan.
Vilka var det då?
Och vilka som blev mosiga och inte. Nej, men äpplen och päron klarade det här, men liksom bananerna.
Mango blir lite äckligt. Ja.
Och då när serveringspersonalen i matsalen inte var i vår direkta närhet så droppade vi maten i lädersäcken. Vi lärde oss att liksom kommunicera utan ord, jag och Robert. Endast genom ett ögonkast så kunde jag se när det var dags att droppa. Och som vi då började kalla det för.
Droppa maten.
Drop it. Och sen la vi in då, ja men precis som då charterresenärer, dagens fångst i minibaren. Och så dukade vi upp det hemma när det var dags för lunchpaus. Och jag minns att min son frågade så här: mamma, varför äter vi bara lunch på balkongen?
För jag kommer med lite råd i halv välmening här. Ja. Alltså, ska inte boka helpension och liksom ta den ekonomiska smällen innan ni reser?
Absolut.
Och lida där hemma i villan och sen inte när ni är där, för det låter inte så bra för harmonin.
Ja, men vi tyckte ju att det här var kul.
Ja.
För mig, ja,
det blev en sport.
Ja, men för mig är det fortfarande sport att kolla på så här deals på ICA, och jag tror alltid jag kommer vara sån. För det här leder mig in på pengar helt enkelt. Det finns ju få tabun kvar i vårt land, men visst kan man hävda att pengar är ett av dem.
Ja, verkligen.
Man kan ju fråga sina polare om sjukdomar och sexliv, men aldrig någonsin månadslönen eller vad de har på bankkontot.
Det är som skamgrepp.
Eller hur? Och fråga vad någon fick ut för sin lägenhet eller vad de prisade för sommarhuset. Man gör helt enkelt inte det.
Nej.
Här är vi relativt ensamma i världen. I en massa andra länder, ta bara vår stora granne i väst, USA, då är det någonting man pratar helt öppet om. Och även att visa att man har pengar i Sverige är ju väldigt känsligt. Och här skiljer vi oss från andra länder och kulturer. Hugo, vilket klimat föredrar du? Det svenska eller det amerikanska?
Alltså generellt alltid det svenska. Jag har lite svårt för amerikaner, eller framförallt när amerikaner är för amerikanska, om du fattar vad jag menar.
Mm,
men just
precis.
När det kommer till stålar så har ju de mer rätt än vi. Alla tänker på pengar jämt.
Mm.
Så det här att trycka undan den är ju bara trams. Och det skapar inte ett sundare förhållande till det heller. Tror jag.
Nej, jag tror till och med att skulle man prata mer öppet om pengar så skulle man få ett mer jämställt klimat, till exempel mellan män och kvinnor, om man helt öppet berättade vad man tjänade. Men idag trycks den typen av frågor ner. Krymtar du?
Alltid det där.
Ja, men tillbaka till pengar. All forskning visar att pengar har betydelse för vår lycka. Framförallt om man inte har några pengar. Men efter ett hand så slår man i ett tak. Alltså när man redan har pengar, ganska mycket pengar, då blir man inte lyckligare av mer pengar.
Nej.
Men när slår man i det där taket? Har du slagit i det där taket?
Nej, men, ja, det har, alltså, man brukar säga att det är grundläggande. 40-50 000 i månadslön brukar man säga.
Okay.
Eller brukar man, har jag läst på många, många ställen. För då täcker man de grundläggande behoven. Då tar man liksom bort ångesten över maten och elräkningen och så vidare.
Mm.
Och så efter det så säger undersökningarna då att pengar påverkar lyckan i ganska liten utsträckning i allt mer man tjänar. Och jag kan känna igen det där. För så att säga 10 år sedan kanske eller något sånt där, så lyckades jag få undan tillräckligt mycket pengar för att jag skulle kunna lalla i några år om jag vill.
Mm.
Alltså jag skulle kunna dra ner till Öland och skriva dikter i 3 år.
Mm.
Jävla mardröm om man tänker på det. Men det skulle gå.
Mm.
Och sen dess så är liksom inte ekonomi det som håller mig samlös.
Nej.
I alla fall.
Jag funderar lite på det här, vad pengar betyder för mig. Och jag har kommit fram till att det har alltid varit viktigt för mig att tjäna pengar. För att jag tror att det har att göra med att jag har ett ganska stort behov av att vara självständig. Klara mig själv. Jag har aldrig velat vara beroende av någon annan. I alla fall inte ekonomiskt.
Nej.
Och jag har alltid känt att jag behöver en ganska stor summa fuck off pengar. För att det är för mig frihet att kunna dra. Om det så skulle
vara.
Men är
det inte någon slags kvitto på att du lyckats också?
Jo, det är det ju också såklart.
Ja.
Jag har ju absolut haft en bra bakgrund, men jag har aldrig fått pengar någonsin i mitt liv av någon.
Nej.
De pengarna jag har jag tjänat ihop själv.
Ja, det är väl jättebra.
Och jag, så därför har jag också väldigt svårt, tror jag, att betala överpris för saker. Jag vill inte bli lurad.
Nej.
Kan du fatta den känslan?
Ja, men det vill ju ingen bli.
Jag tycker att man blir lurad om man betalar 550 kronor för en medioker burgare.
Ja.
Alltså, ja, det fattar jag. Men Hugo, vad betyder pengar för dig?
Men jag tror att det är ett slags kvitto på att man lyckats med någonting. Jag kommer inte heller från massa pengar, så att alla eventuella vanor som jag har lagt mig till med, det är jag som har konstruerat dem, hittat på dem alldeles själv. Där är nog likt det också. Vi har alltid haft mycket mer kulturellt kapital än verkligt kapital.
Verkligen.
I min släkt. Farfar var professor i folklivsforskning och han jobbade med tv och var lite som så här dåtidens Fredrik Lindström. Han var domare i frågesporten Kvitt eller dubbelt.
Mm-hmm.
När alla tittade, det bara fanns en kanal, alla tittade på det där. Mm. Och sjukt nog var min pappa samma sak 20-30 år senare.
Mm.
Båda de här jävla gubbarna var sommarpratare och åtnjöt liksom lite kulturellt kreativt. Mm. Farfar kanske lite mer. Och det här har ju skapat en känsla av underlägsenhet hos mig när det gäller det där. Men jag har fan lyckats tjäna mycket mer pengar än båda de här två. Så att det har liksom...
Det är din liksom revansch.
Ja, det är min revansch mot att jag liksom inte duger kanske riktigt i det andra. Så att där har pengar varit oerhört viktigt.
Mm, jag fattar. Ja, men jag började tänka lite på så här, Ingvar Kamprad. Han sa ju att det är inte de stora inkomsterna som gör dig rik, utan de små utgifterna. Jag tror att det är sån jävla bullshit. Jag tror verkligen inte det stämmer.
Men det är ju så här, i företagen och sånt, det är väl viktigt att hålla ner, inte för dyra Nespresso-kapslar.
Ja, men jag tänker ju lite på Ingvar Kamprad, hur han levde. Han levde ju en extremt modest livsstil. Mm. Körde runt en gammal Volvo 240, köpte inga nya kläder.
Han var ju värdelös på att vara rik. Det var ja, han var ju tråkig.
Liksom. Jag tror inte han fick något nöje av resor eller den typen av upplevelser. Jag tror han fick sitt nöje i att se hur Ikea växte och blev större. Ja. Alltså han hade ju plöjt in de flesta sina pengar i Ikea. Mm. Men när han dog så hade han en privat förmögenhet på 1,3 miljarder. Mm. Och hälften av de här pengarna fick hans tre söner och adoptivdotter. Och resten av halvan gav han till företagsverksamhet i Norrland. Visste du det? Det var ju det som var så sjukt. Ingen fattade någonting. Det stod liksom i så här gammelmans handstil. Företagsverksamhet i Norrland. Och ingen förstod, hur ska man tolka det? Så det blev ju världens jävla...
Men som du sa, hans stora förmögenhet var ju kvar.
Självklart, men det blev ändå ganska mycket snack om de här 650 miljonerna. Då,
som... ja, just det. Mm.
Men om Kampra då personifierar rik och sparsam, så har jag hittat hans motpol i Bill Perkins. Och då menar jag alltså inte fattig och slösaktig, utan...
Vem är det?
Nej, men han är alltså en helt fantastisk författare som har skrivit en bestseller som heter Die with Zero. Mm. Och det handlar helt enkelt hur man ska växla över från sparande till spenderande för att få ett bättre liv. Och den här boken kom 2020. Ja, men tänk om målet i livet är att maximera mängden positiva livsupplevelser snarare än att maximera mängden pengar på ditt konto.
Ja, det är en sundare inställning.
Ja, eller hur?
Ja, att... det finns väl en del som har den inställningen, hoppas jag.
Ja, men alltså, det här har ändå öppnat upp för mig. Jag ska verkligen börja leva lite mer så här. Och att pengar på kontot när man dör, menar då Bill Perkins, det är slöseri med tid, för att du arbetade då du inte behövde arbeta. Du kunde ha gjort någonting annat. Mm. Bill Perkins menar att när vi blir gamla så är det med våra minnen som vi går i pension. Och det är via dem som vi kommer utvärdera vårt liv. Så därför ska vi börja samla på livsupplevelser tidigt. Och för det glömmer många bort att man har faktiskt ett tids- och hälsofönster för upplevelser. Mm. Den där New York-resan, den är förmodligen mycket roligare när du är 30 än när du är liksom 85. Och det kanske inte ens är fysiskt möjligt att vandra Inka-leden till Machu Picchu när du har pensionerat dig.
Nej.
Och dessutom så ger minnen utdelning varje gång du tänker tillbaka eller berättar en historia. Och han menar också att delade minnen med vänner och familj multiplicerar avkastningen. Så minnen som du skapade vid 20 års ålder ger alltså mycket större utdelning än om du fick dem när du var 60.
Mm, fin. Är det någon slags förfinad carpe diem YOLO-grej du har här?
Ja, men alltså, han har skrivit den här boken utifrån 9 regler. Jag tänker inte uttråka er med att dra igenom dem.
Nej, men det är jätteklokt.
Ja, men det är jävligt alltså, smart. Och, alltså, en av teserna kring pengar i boken det är att nyttan med pengar minskar över tid. Man ska alltså använda pengar när man som störst nytta av dem. Och svaret blir alltså die with zero. Planera ditt liv så att du får glädje av alla de pengar som du tjänar och ackumulerar. Det här är alltså en variant på det som forskningen så fint kallar för life cycle hypothesis. Men barnen då, kanske du tänker? För det tänkte jag på när jag läste den här boken. Ska man liksom lämna dem ingenting?
Ja.
Nej.
Jo, det tycker jag.
Nej, det tycker inte Bill Perkins och det tycker faktiskt inte jag heller. Men han menar så här, man ska ge pengar när man bäst behöver dem. Och det är alltså inte i 60-årsåldern då man vanligtvis förlorar sina föräldrar. Utan det är mellan 18 och 35 som man behöver pengar mest.
Fast då är man ju helt efterbliven och gör av med dem på fel...
Nej, men det är då man köper sitt första hus, man bildar familj och har massor
av
utgifter.
Man kan ju hjälpa dem med en bostad möjligen. Ja. Jag fick väldigt mycket bättre bild av Sebastian Siemiatkowski när jag såg honom för några år sedan i tv.
Och han alltså Klarna-killen.
Ja, Klarna-miljardären. Han sa att hans barn kanske inte skulle få ärva något av alla hans miljarder för att han vill inte ta ifrån dem drivet. De måste hitta sina egna sätt.
Och det är ju Bill Gates filosofi också.
Ja, verkligen. Och jag tycker det här är vettigt. Och apropå det du sa innan där om det finns en känd affärsman som heter Carnegie. Han sa lite samma sak som din Perkins, att det är liksom ovärdigt att dö rik till och med.
Ja.
Man ska ge bort förmögenheten.
Jag hittade en jävligt snygg replik i en film, Ocean's 12. Mm. Då säger karaktären Saul Bloom helt,
det är han gamla gubben va?
Ja, helt lugnt. Han säger så här: I want my last check to bounce.
Ja,
jag tyckte det var så jävla snyggt.
Det kan vara rubriken på det här avsnittet. Det var snyggt.
Ja, och från och med nu så ska jag börja leva lite mer så. Nästa semester kommer inte bli några torra baguetter från frukostbuffén till lunch. Då blir det lus.
Förlåt, lus?
Vi känner inte till lus. Det är liksom det hetaste just nu. Lunch utan slut.
Ja, sneak Elin, det var kul. Får jag köra?
Ja, gärna.
Mina två idéer av. Nummer ett, mat är inte konst. Här har jag en teori att de enda genierna som vi accepterar riktigt risigt beteende från nu med är våra stjärnkockar. Och jag tycker att det här säger mycket om vår tid och det där hetsar upp mig över. Två då, lyxen är att känna avund. Att fantisera om att gå i någon annan skor kan vara fantastiskt så länge stannar vi i en fantasi. Här gräver jag djupt och använder mig bland annat av Aristoteles för att förklara teorin. Du ser, oj. Du ser liksom motvillig ut.
Nej, jag tänker. Båda kul, men jag tycker det här med stjärnkockar och svinigt beteende fick mig att tända till. Så att nummer ett, känner jag.
Jag såg filmen Tar häromdagen. Har du sett den?
Ja, men det är där med Kate Blanchett, va?
Det är det. Den är svinbra. Kate Blanchett är någon slags upphöjt dirigentgeni.
Är inte hon en av våra tids absolut största kvinnliga skådespelare?
Jo, hon är bra. Hon är lite ny Meryl Streep.
Ja, jag tycker jag. Ja, men precis.
Hon är liksom den första, Tar som hon heter då, är den första kvinnliga chefsdirigenten för Berlins filharmoniker. Och hon ska ge sig på någon liveinspelning av Mahlers svåraste symfoni. Hon spänner bågen liksom. Mm. Superbegåvad. Sval, lesbisk, flyger privatjet till alla konserter, bor i en liksom mäktig brutalistvåning.
Men vänta, privatjet, tjänar man så mycket som dirigent?
Det är inte hon som, det är väl, fan vet jag, någon mecenat. Jag kommer till det, att det här är en fantasi.
Ja, det är en saga.
Bit för bit förstår man att det här geniet även har en ganska mörk sida och lynnig och jävlig och knäcker folk med sin vidrighet, skapar magsår hos assistenter och anklagas även för att ha utnyttjat kvinnliga elever sexuellt.
Alltså egentligen som män har gjort genom tiderna.
Jamen.
Det är ju intressant att de väljer att det är en kvinna som gör det här, tycker jag.
Så jävla enkelspårigt. Alltihop är en fiktiv historia om makt, kulturell status och vad genier tillåts komma undan med. Liksom det här, kan man separera konst från konstutövaren. Men framförallt, filmen är ju en fantasi. Och jag tänkte på det när jag satt och kollade på den. För att det man inte visar är halvfulla konsertlokaler och en grånad publik där mer än hälften har ena foten i dödsriket. Den klassiska musiken lever på lånad tid, tror jag, tyvärr.
Och tyvärr, jag tror inte, kan man tycka ändå.
Ja, visst.
Alltså vi behöver ju klassisk musik.
Ja, absolut.
Funnits i tusen år, alltså det är ju viktigt.
Alltså den dör väl inte, men den är för en tynande tillvaro.
Och men jag tror så här, alltså klassisk musik kräver ganska mycket av sin åhörare. Och det tidsspannet har inte människor idag. Allt ska gå så jävla snabbt hela tiden.
Amen, och jag tror inte ett ögonblick på att en dirigent idag har råd att bete sig som ett svin med allt och alla. Det är för skört för det. Den sista möjligheten dog kanske med Me Too. Mm. Däremot tycker jag det verkar finnas en bransch där den här tokiga genikulten lever och frodas, där man fortfarande kan komma undan med att bete sig helt sinnessjukt. Mm. Och det är i restaurangköken.
Men gud vad intressant. Alltså talar du av liksom egen erfarenhet?
Absolut inte, jag kan ha aldrig stått och hackat det. Det är en teori. Men Noma i Köpenhamn la ner för ett tag sedan.
Ja, varför gjorde de det egentligen?
Man vet inte, officiellt på grund av dålig business, och det är ju skitsvårt att få ekonomi i såna där fine dining-krogar. Mm. Det kräver ju ofta.
Var du någonsin där och käkade?
Nej, tyvärr inte. Mm. Men det brukar ju vara rika mecenater som pumpar in pengar underifrån, så är det ju här i Sverige. Mm. Men världens bästa krog då, som det kallades. Men i samband med att det lades ner så spreds även massa rykten om en helt bizarr medarbetarkultur där toppkockarna skollade sina sopiga underordnade med hett kaffe eller kastade deras
fan
iPhones i fritösen om såsen hade skurit sig och sånt. Det var helt sinnessjukt.
Ja. Det borde ju göras en stora dokumentär om det här.
Ja, men Janne Josefsson får avpensionera sig och sticka ner dit. Och nu har de ju stängt igen. Men, och då är min teori att den här sortens beteende existerar år 2023, tror jag handlar om den enorma prestige som finns kring, dels är det en kulturfråga med det här, men också det finns en enorm prestige kring fine dining. Mm. Och att stjärnkockar på många sätt betraktas som vår tids stora konstnärer.
Ja, och de tar ju livet av sig när de förlorar en stjärna i Gidden och så.
Ja,
alltså det är mycket som står på spel.
Mycket står på spel. Det finns ju kända britter, Gordon Ramsay har vi sett i tv, även Marco Pierre White som var en, fan om man lever förresten. Men det är ju kända exempel på kockgenier som svinar, kanske har varit de sämsta arbetsgivarna på jordklotet samtidigt. Verkligen. Och jag är ingen fine dining fantast själv. Jag älskar god mat. Jag tycker det är asballt med Björn Fransén som har två tre stjärniga krogar han har. Mm. Ja, men det är helt otroligt.
Men det är mäktigt.
Det här med att mat skulle vara stor konst och att kockarna är någon slags galna genier, jag vet inte fan. Och jag får problem när det börjar smyga in för stora pretensioner kring matlagning, som att det liksom är någon slags modern finkultur.
Så kalla en spade för en spade liksom.
Ja, men lite så. Jag kommer till det här. Förra året skrev jag en krönika i Svenskan om alla pretentiösa obegripligheter som man tvingas läsa i menyerna eller på krogarnas sajter. Och jag tittade på den här texten igår. Den har fortfarande sina pengar.
Du skrattade lite.
Jag skrattade åt mig själv. Så där jag lyfter fram lite typiska exempel på vad man kan råka ut för när man läser restauranglingo. Vill du höra några exempel?
Gärna.
Som du kanske känner igen. När krogen skriver, vi serverar bara enkla och rena råvaror. Får du någon tanke då?
Ja, till skillnad från vad då liksom?
Ja, exakt. Eller? Komplicerade och smutsiga råvaror. Men det är klart att de är enkla och det är klart att de är rena. Det är en råvara liksom.
Ja.
Allting är fermenterat. Varsågod, fermenterad vitkål. Vad känner du då?
Tänker jag bara.
Ja. Eller också att så här, varför kan du inte använda ett ord som folk fattar, som att den är jäst. Alltså det är regel nummer ett när man ska kommunicera. Man använder ett ord som folk förstår, inte ett för svårt ord. En annan grej som jag tycker är knepigt, vi serverar bara hantverksmässig öl.
Jävla skumt.
Alla annan öl, vem gjorde den? En brevbärare eller?
Ja, det är helt, ja, exakt.
Det är så jävla dumt. Det är som när fastighetsmäklare säljer ett arkitektritat hus till skillnad från den som är ritad av en spårvagnskonduktör då. Alltså alla hus är väl för fan ritade av. Alltså det är så jävla dumt.
Ja,
men du hör, jag blir förbannad.
Med rätta.
Med rätta. Och min känsla generellt, de senaste 50 åren har vi liksom skalat bort elitismen på massa andra arenor. Vi klär oss mindre formellt. Jag sitter här i mina gympadojor fastän jag är vuxen. Och vi konsumerar mer populärkultur med mindre finkultur.
Mm.
Vi blir liksom mindre pretentiösa. Men i matvärlden så får folk löpa amok i sina anspråk.
Mm.
Och man har då rika mecenater som pumpar in pengar i massa finkrogssatsningar. Men de skulle aldrig sponsra en teater.
Mm.
Och alltså jag är ju en hycklare nu, för jag går hellre på krogen än på teatern om jag ska vara ärlig.
Men, vad ska man göra åt saken?
Men fan
då,
har sagt
du?
Att man ska leva som man lär. Nej, men man ska bråka lite med krögarna och ha liksom en viktig podd när man gnäller om det här som nu. För att jag stör mig också på människorna som jag, ganska många som jag känner, de skulle aldrig sätta sin fot på Dramaten eller på Operan, men de kan hålla långa poetiska monologer om komplexiteten i något jävla bourgognevin.
Ja, men det är bara skryt ju.
Ja, men det är något antiintellektuellt i det här som är lite jobbigt.
Ja, men alltså en kompis som mig berättade om hur han satt bredvid en vd på ett stort bolag som satt och skröt en hel kväll.
Mm.
Han skröt om villan, han skröt om resorna, han skröt om sin unga fru. Och till sist kom då liksom trumfkortet. Mattias Dahlgren hemma bakom spisen i villan. Han sa typ så här: du kan inte ana vad grabbarna fixade för mig när jag fyllde 50. Ja, det var Mattias Dahlgren. Han har inte kommit hem till någon tidigare. Och då frågade min vän, lite överraskad så där, men vad bjöd han på då? Sashimi, eller sashimi, som Mattias Dahlgren säger. Okej. Okay. Bjöd han på någonting mer? Huvudrätten var kviga. Det är riktigt hemligt, förstår du. Ska man äta riktigt bra kött, då ska det vara kviga.
Alltså, som vad fan är en kviga? Det är en,
det är en ung, ung tjejko, en tonårstjej.
En tonårskosse. Och det är extra gott.
Men grejen är, min kontent är, som med andra ord kommer Mattias Dahlgren till den här villan. Han skär upp lite råfisk. Han steker på lite ko. Han åker hem. Han cashar in.
Ja, kudos i och för sig. Han är fan, han är duktig.
Fattar man har lurat dem. Alltså jag kan inte ens drömma om vad de betalar för sån här grej, men det är ju mellan 100 000 till en halv miljon. Alltså det är ju så mycket pengar.
Men jag
pengar.
Har inget emot de, liksom, de där stjärnorna, de är ju för jävla duktiga. Det är ju någonting, det som har skapats runt omkring som kanske egentligen är problemet. Det är inte dem, de är ju superambitiösa och superduktiga, men jag vet inte. Men apropå det där med vin och alltså, det är så många vinsnobbar, men hur jävla bra är folk på vin egentligen? Jag är ju själv en vinsnobb eller har blivit. Främst för att jag har jobbat med Svenska Dagbladets vinjournalistik de senaste 5 åren. Och sen också för att, som jag nämnde tidigare, har lite bättre ekonomi. Så jag behöver inte
alltså,
köpa...
Vi har levelat upp lite hemma vad gäller viner. Och då, alltså rent ekonomiskt, och då blir det oftast lite godare.
Ja, det blir godare. Men jag är glad att jag inte behöver köpa bag-in-box-viner med TV4-kändisar på längre. Men... Alltså jag skulle aldrig servera ett vin för under 200 spänn hemma. Men jag kan samtidigt tycka att det är ganska ängsligt. Och ännu mer ängsligt när jag tänker på att när jag utsattes för ett blindtest en gång,
ja,
i det här rött eller vitt, jag fick prova två stycken.
Och det tror man ju att man ska klara, eller hur?
Nej, det gjorde jag inte.
Är det sant?
Nej. Och jag,
men var det olika temperaturer på dem?
Nej, eller? Och det är ju det. Om du serverar dem i likadana temperaturer, då är det inte så jävla stor skillnad. Om du i alla fall har lite lättare rött.
Oh, men,
så att det är ju lite hittepå. Det här är jag inte ensam om. De gjorde det på en jävla massa amerikanska vinstudenter för några år sedan.
Mm.
Samma sak. De bad dem testa vitt och rött vin och beskriva smaken. Och när de drack det vita sa de... friskt, blommigt, livligt, citrus.
Alla de här orden man förknippar med.
Aha, ja.
Med
och som de röda, så här, kryddigt och djupt och intensivt. Problemet var bara, som de förklarade för de här vinstudenterna sen, ni har druckit precis samma sak. Vi har bara hällt i en smaklös röd färg i rena.
Lurad!
Så att lyssnare som har samma vinsnobbsfasoner som du och jag, de börjar ju utsätta sig för det här för att
men
kanske bli lite mer...
Men hur fan ska vi få ihop din spaning? Jag tycker att det här spretar åt väldigt många olika håll.
Ja, det
jag
gör
är
det.
Men... Jag måste få vara lite sträng redaktör nu.
Ja, ja, men då ska du få med samma fordon. Det här var en liten utsvängning, men ja. Varför inte... Nej, men summa summarum är min spaning är att jag älskar god mat och skickliga kockar. De förtjänar att sättas på pedestal. Men samtidigt, de är fan inga filosofer. En bra caesarsallad är inget konstverk.
Nej.
En god köttbit, hur god den kan vara, den är inte djupsinnig alls. Den kommer inte berätta saker för mig om livet.
Nej.
Utan det är mat och man blir mätt och that's it.
Ni är många som lyssnar nu och det är vi jätteglada för. Så tusen tack för den här gången och vi hörs nästa gång.
Vi hörs nästa gång. Hej då!
Hej!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.